Här är kvart i fem ekot. Trump bekräftar att han bad FIFA ompröva beslutet om avstängd amerikansk fotbollsspelare i VM. Och här hemma kommer det krav på förbud mot bekämpningsmedel med PFAS inom jordbruket. I studion Julia Brynolfsson. Men vi börjar i Ankara i Turkiet där NATOs generalsekreterare Mark Rutte alldeles nyss höll en pressträff inför NATO-toppmötet som inleds där imorgon.
The investment is there. And now we need to ensure that we are translating our economic might into military capabilities. Putting the cash to work.
Ja, vi måste omsätta den ekonomiska styrkan till militär förmåga så att pengarna får jobba, sa Rutte. Och med nu vår korrespondent Nina Benner på plats i Ankara. Vad lyfte Rutte mer på den här pressträffen?
Ja, man sa apropå just militära investeringar att det kommer presenteras kontrakt värda tiotals miljarder under det försvarsindustriforum som också kommer hållas här i samband med mötet. Och det här fokuset på försvarsindustrin, på investeringar, det hänger ihop med det skifte som pågår just nu där den europeiska delen av NATO är igång med att rusta upp eftersom USA så tydligt har aviserat att det är nya tider nu, att deras militära engagemang i Europa är under nedtrappning. I övrigt så talade Rutte om behovet av att fortsätta stödja Ukraina. Det är en fråga som kommer upp på mötet. Och sen talade han sig varm för just det skifte som pågår med europeiska länder som ju förbundit sig att öka sina försvarsinvesteringar rejält. Och det kommer också ske en genomgång här på mötet av hur långt de olika NATO-länderna har kommit med de här planerna och hur sannolikt det är att de kommer att nå det mål som man kommer överens om på NATO-toppmötet förra året, som du kanske minns. Totalt 5% av BNP 2035 har länderna förbundit sig att lägga på försvarsinvesteringar, direkta försvarsinvesteringar, 3,5% av BNP.
Vilka är de främsta utmaningarna för NATO nu inför att ledarna ska mötas?
En utmaning är ju själva säkerhetsläget. Ryssland väntas även i år pekas ut som det största hotet mot Europas säkerhet i slutdokumentet. Och senast igår så skedde ju attacker mot Kiev med många döda som en påminnelse om det allvarliga läget. Sen så är det de interna utmaningarna. Generalsekreterare Mark Rutte låter ju optimistisk. Han avfärdade de flesta frågor på pressträffen nyss som handlade om oenighet mellan USA och Europa. Men det finns ju en spänning här där USAs president Donald Trump och hans administration ofta uttrycker frustration över sina allierade i Europa. Och frågan är om de är lika nöjda med hur långt de europeiska NATO-länderna har kommit i den här omställningen som Mark Rutte är.
Säger vår korrespondent Nina Benner med direkt från Ankara. Och i Ukraina har minst 21 personer dödats och fler än 50, varav flera barn, har skadats i nattens ryska attacker mot huvudstaden Kiev enligt ukrainska myndigheter. Ryssland genomförde attackerna med drönare och ballistiska robotar. Ett bostadshus ska delvis ha kollapsat och människor tros vara fast under rasmassorna. Och Ukraina har i sin tur attackerat ett stort oljeraffinaderi i Omsk i Ryssland, uppger landets generalstab. Det ska ha börjat brinna i samband med attacken och enligt Ukrainas specialoperationsstyrkor är det den djupaste långdistansattacken som Ukraina utfört i Ryssland under tiden för den fullskaliga invasionen. Vi ska till USA nu. Det stormar runt det internationella fotbollförbundet FIFA efter beskedet om att FIFA häver avstängningen av den amerikanska VM-stjärnan Florin Balogun. Beslutet från FIFA kom efter att USAs president Donald Trump tagit kontakt med FIFAs president och det samtalet bekräftade Trump nyss på en pressträff. Med nu vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Trump har ju svarat på frågor om det här. Vad sa han?
Ja, Donald Trump bekräftar nu att han personligen ringde till FIFAs president Gianni Infantino kort efter matchen i onsdags. En match där amerikanska anfallsstjärnan Florin Balogun alltså fick ett rött kort för stämpling. Och ett rött kort för stämpling, det innebär enligt regelboken att man stängs av i minst en match. Trump säger nu att han ringde Infantino och bad honom se över avstängningen. Jag anser inte att det här var en stämpling, sa Trump nyss i ovala rummet. Vi kan lyssna på vad han sa.
So I saw the play. And I'm a person that loves sports and was a good athlete. And I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul.
Ja, det här var inte en stämpling, sa Trump, och han motiverar det här med att han alltså hävdar att han själv kan sport. Han är väldigt kunnig, säger Trump här. Och han gav sig nästa andetag också på domaren och hävdar att domaren som gav det röda kortet, att han är, citat, suspekt. Så här sa Trump.
And this referee who is a little bit suspect, if you check his past. I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect.
Ja, Donald Trump riktar alltså misstankar mot domaren i den här matchen utan att förklara vad han menar med detta. Och Trump bekräftar alltså att han ringde FIFAs president, bad honom se över avstängningen av Balogun.
Vad vet vi mer om det här samtalet?
Ja, enligt CNN så ska Vita huset också ha försett FIFA med det man kallar för bevis för att kunna häva beslutet om avstängning. Vilka bevis det i så fall skulle vara, det är inte känt. Men igår söndag kom alltså beskedet från FIFA om att man häver avstängningen, ett oerhört ovanligt beslut. Men det betyder alltså att Balogun får spela i matchen senare ikväll i natt svensk tid i åttondelsfinalen mot Belgien.
Och det har ju stormat rejält runt FIFA efter det här. Vilka reaktioner har det väckt?
Ja, massiv kritik och en hel rad frågor och anklagelser om korruption och politiska påtryckningar nu när Donald Trump verkar göra sig själv till en sorts huvuddomare. Så att Europeiska fotbollsförbundet UEFA protesterar, Belgiens fotbollsförbund protesterar, och om USA skulle vinna den här matchen ikväll så kommer ju det här FIFA-beslutet hänga kvar som ett frågetecken. Vilken betydelse har det att avstängningen hävdes och hur kom det här beslutet egentligen till?
Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg, och mer om detta i Studio 1 i kanalen P1 efter klockan 5. Vi går inrikes. Naturskyddsföreningen kräver nu ett förbud mot att använda bekämpningsmedel innehållande PFAS. Nya siffror från Kemikalieinspektionen visar att PFAS-utsläpp inom jordbruket har fördubblats sedan 2018. Karin Lexén är Naturskyddsföreningens generalsekreterare.
Det som behövs är ett förbud mot PFAS-bekämpningsmedel, och det är jätteviktigt.
Förra året besprutades de svenska åkrarna med nästan 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen. En ökning med 12% jämfört med året innan. Ett av medlen heter fluacinam och används mot bladmögel i potatis och kan skada hjärnans utveckling. Något SVT har rapporterat om. Och de nya siffrorna från Kemikalieinspektionen visar att fluacinam är det medel som ökat mest de senaste åren. Men förslaget om ett förbud skulle slå hårt mot många svenska livsmedelsproducenter eftersom det kommer ta flera år att ta fram alternativa medel som inte innehåller PFAS. Det säger Milena Bergman, kommunikationsansvarig på Svenskt växtskydd, som företräder tillverkarna.
Ökade skördeförluster, större resistensproblem och att viss odling inom specialgrödor framförallt upphör helt i Sverige. Det är ju myndigheternas ansvar.
Frågan om att införa begränsningar av PFAS-medel inom jordbruket har länge diskuterats inom EU. Men enligt Naturskyddsföreningen så går det arbetet för sakta. Det tyckte man också i Danmark, där man förra sommaren förbjöd de bekämpningsmedel innehållande PFAS och som bedöms bilda det giftiga ämnet trifluoretiksyra. Ekot har sökt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, som skriver att de just nu arbetar med en övergripande handlingsplan rörande PFAS. Och enligt uppgifter till Ekot är strategin inspirerad av de regler som införts i Danmark och kommer presenteras inom några veckor.
Reporter Mikael Funke. Arbetsmiljöverket riktar skarp kritik mot arbetsmiljön för ambulanspersonalen i Gävleborg. Och regionen riskerar ett vite på 800 000 kronor om bristerna inte åtgärdas, rapporterar P4 Gävleborg. Myndigheten konstaterar att våld och hot är den största arbetsmiljörisken för ambulanspersonalen och kräver bland annat tydligare rutiner för hur hotfulla situationer ska hanteras. Under hösten förra året mördades en ambulanssjukvårdare i tjänst i Gävleborg efter att en man överfallit henne med ett vasst tillhygge. Över 1000 personer har gripits i en Europol-operation mot människohandel, uppger svensk polis som deltagit i den 5 dagar långa operationen som bedrivits i totalt 60 länder. 4 av de gripna var män från Göteborgsområdet och 2000 brottsoffer har identifierats. Kina provsköt tidigt i morse svensk tid en ballistisk långdistansrobot i Stilla havsområdet, vilket har mött kritik. Och roboten avfyrades samma dag som Australien tecknade en försvarsallians med önationen Fiji.
Connor, this is a huge development.
China confirming just in the last hour or so that it has.
Kinas robottest slogs upp stort i Australien, här TV-kanalen Nine News. Enligt den statliga kinesiska nyhetsbyrån Xinhua så var det en kinesisk atomdriven ubåt som avfyrade en strategisk robot vid lunchtid kinesisk tid. Testet var inte riktat mot något specifikt land eller mål och länder i området ska ha förvarnats enligt Xinhua. Men reaktionerna lät inte vänta på sig. Japans regering uttryckte stark oro och uppmanade Kina att avstå innan testet enligt ett uttalande. Och Australiens utrikesminister Penny Wong kallade det för destabiliserande i australiensiska ABC News.
Australia has been clear with China that we regard this as destabilizing to the region.
Senast Kina gjorde något liknande, det var 2024. Och det nya robottestet kommer samtidigt som Australien idag skrev under en försvarsallians med önationen Fiji. En allians som av bedömare ses som en markering mot Kinas ambitioner i regionen. Ambitioner som skapar oro, det visar inte minst robottestet idag, säger docenten och säkerhetsexperten Anna Pauls vid Massey-universitetet på Nya Zeeland till Ekot.
China and China's growing security interests in the Pacific, as we witnessed today, is of concern.
Björn Djurberg, Bangkok.
Så ska vi återvända till fotbolls-VM. Norge hade inte kvalificerat sig till VM på 28 år och nu är de i kvartsfinal efter att ha slagit ut Brasilien. Många frågar sig hur norrmännen blev så bra på fotboll. Håkon Grötland är chef för spelarutveckling på Norska fotbollförbundet och säger så här om det norska framgångsreceptet.
Norsk fotboll investerte massivt i det å utvikle spillere. I den spillerutviklingssatsningen vår så har vi greid å lage en modell hvor vi samarbeider breddeklubber, toppklubber, fotballforbundet. Og det er vel det nærmeste jeg kommer en slags, hvis det noe hemmelighet i Norge, så det at vi kanskje best i Europa på samarbeid.
Inom norsk fotboll taler man om den norske modellen, et helomfattende sätt at se på fotboll. Bland annat ingår det att låta barn spela kvar i sina lokala klubbar, till skillnad från i många andra länder där storklubbarnas akademier dammsuger upp de stora talangerna redan i 6-7 års åldern.
Ja, när vi snackar om den norska modellen så tänker vi att för det första det är mycket viktigare för oss att utveckla flest möjliga som blir glada i fotboll framför att utveckla toppspelare. Så det är ju när vi snackar om barn så önskar vi att de ska vara i sin lokala klubb och samma med vänner och ha det göj med fotboll.
Först när spelarna är 12 år gamla börjar man spetsutveckla de största talangerna, som i tonåren går in i storklubbarnas akademier. Men även där har man inom norsk fotboll enats om ett gemensamt sätt att spela och en gemensam fotbollsfilosofi, vilket gör att spelarna kan gå från klubb till landslagsfotboll på ett sömlöst sätt, eftersom alla har en liknande fotbollsfostran. När Håkon Grötland tittar på det norska herrlandslag som på lördag spelar kvartsfinal mot England, så är han mest stolt över gruppen och lagandan, som enligt honom är en följd av den norske modellen.
Ja, men det jag kanske är mest stolt av när jag ser det landslaget vårt nu är att det är ett lag och det är ingen egor. Så det är som det är väldigt ydmyka, fina karer som representerar Norge och det är lite stolt av det har vi också varit väldigt upptatt av i vår modell de senaste 10 åren att du må uppföra dig både på och utanför banan.
Håkon Grötland vid Norska fotbollförbundet, reporter Hugo Bernhard. I kväll och i natt väntas regn i stora delar av Götaland och Norrland. I övrigt en del kvällssol och natten blir mestadels klar. Imorgon väntas allmänt mycket moln med regn eller skurar som i söder kan bli kraftiga. Under eftermiddagen från Götaland upp över Svealand och Gästrikland risk för åska. I söder mellan 15 och 20 grader, i norr mellan 10 och 15 grader. Ekot producerades av Ola Henriksson, i studion Julia Brynolfsson.